There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i etern. Det handlar absolut inte om sex, eller jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer, ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Skärtsligt välkomna! Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Micke Kasanovic och jag sitter den här veckan här med Anton Renström.
Jo, det gör du.
Ja, och med Robin Olsson.
Hej.
Hej. Hörni pojkar, det här är vårt tredje retroskopiavsnitt för, för det här året. Men jag tänker så här, först ska vi bara checka in lite grann. Och nu skulle jag vilja att ni med tre ord beskriver er relation till corona nu.
Nej men gud. Tre ord som jag skriver min relation till corona. Ensam.
Kåt och rädd.
Ja, det är faktiskt. Nej men ensam, kåt och trött.
Ska vi se. Digital, framåtlutad. Och
men för jag fråga en sak?
Digital, framåtlutad och instängd.
Men känner du dig mer digital nu än vad du gjorde tidigare?
Ja, tack för att du ställer frågan. Nej, men jag är väl ganska digital alltid, men jag har tvingats in att alla mina delar är digitala. Mitt privatliv är ganska digitalt, så det ligger liksom...
Du ligger digitalt.
Nej, men att jag är digital liksom på mitt privatliv. Och att jag, så. Men på jobbet så är det mycket att prata med människor och socialt. Och allt det sker digitalt nu. Så att jag skulle nog kunna befinna mig hela dagen på min dator. Mm. Och det är det enda jag gör.
Men är det här ett effektivare sätt då? Kan man få en vinning av det här, tänker
jag? Vissa, vad tycker ni? Alltså, svarar du?
Jag jobbar ju mycket mer effektivt, för det finns ju inga störmoment. Det är ju, jag tänker, sitter man i öppet landskap så, som jag gör, så blir det alltid liksom något, och jag säger, det är inte nödvändigtvis något ont, för det finns ju något socialt, att någon förbi säger hej. Här så är det liksom isolerat. Man sätter sig och sen så när jag skriver så köttar jag på. Precis. Så att för mig så känns det som det blir mer effektivt. Men det blir ju mindre effektivt utifrån andra aspekter, därför att nu kan man inte bara gå förbi någon och fråga. Man måste respektera att folk har stressigt, för att det blir mer för alla att göra.
Jag tycker det är jobbigt att man alltså med här coronagrejen, att man inte kan, alltså så, när jag är liksom så här, du vet, när man vill prokrastinera, och så kan jag alltid på jobbet, så kan jag alltid så här, Anton, och så kan jag så här, men alltså nu bara,
nej, det finns ingen att skrika på.
Ingen är här, utan det är bara mig själv. Så det är bara, jag sitter i vetskapen att det är jag själv som fuckar upp min egen tid.
Men jag tycker att det är coolt också att man så här kan klara av saker och ting på ett ganska...
Ja, kan du fatta om det här hade varit 10 år sedan?
Men jag menar, jag jobbar ju med ljudinspelningar. Vi har ju en studio dit det kommer en röst och dit det kommer reklambyråer och kunder och så vidare. Men vi kan ju göra inspelningar. Vi har till och med inspelning där den som sköter regin sitter hemma. Alltså det är ändå fascinerande att, så då kan bara rösten och byrån vara i lokalen tillsammans med en tekniker för att minimera så lite folk som möjligt, eller så kan kunden vara på lina, men att vi också kan dirigera också det rösten ska göra. Det tycker jag är coolt.
Men jag har en spaning faktiskt. Jag tror ju att vi är ganska digitala nu, men jag tror att corona kommer tvinga oss över in i en ytterligare digital värld. Alltså, det märker bara så här, lite äldre personer tvingas kanske till att beställa matkassar, kommunicera med barnbarnen. Mm. Alltså det här lilla steget så att man kanske är lite mer isolerad. Mm. Och även vi som är så här typ folk som känner sig, men jag gillar inte teknik. Ja, men de kanske måste lära sig Zoom nu. Mm.
Men man kan ju inte säga att man inte gillar teknik.
Men förlåt, men så finns det. Det är ingen, vi vill inte gå in i att man kan säga det. Jo, så folk gör folk. Men folk tvingas helt enkelt. Ja. Det kan egentligen vara bra.
Mm. Ja. Hörrni, vi ska tillbaka till ett äldre avsnitt. Men först innan dess ska vi köra vårt intro.
Yes, så att det avsnittet som vi ska vandra tillbaks till, vi ska återbesöka, är avsnittet som heter Det med selfies, färger och smutsiga snoppar. Och så här beskrev vi avsnittet 2014 när det spelades in. I veckans bögministeriet snackar Robin, Micke, Thomas och Johan om likes, selfiekulturen, och vi får veta allt om ministrarnas självupptagenhet eller brist därav. Vi snackar även om hur man tampas med personer med dålig hygien. Vad gör man om man hamnar i säng med någon som inte tvättat sig? Slutligen grottar vi in oss i färger och huruvida det finns bögiga sådana. Mycket nöje.
Så att ni som har hört avsnittet har hört det, ni som inte har hört det behöver faktiskt inte ha hört det, men det kan vara kul att lyssna tillbaka på det. Men vi har faktiskt fått in en lyssnarreaktion, för man kan ju ringa in till oss.
Och innan vi gör det så ska vi säga hej då till Instagram, för nu spelade vi in lite grann här, så jag stänger av nu. Så vill ni lyssna vidare på det här, men då får ni faktiskt ta och lyssna.
Så att här kommer en reaktion från en av våra lyssnare som har ringt in till vårt nummer 08 519 709 60 519 709 60. Dit kan ni ringa in när som helst och lämna ett röstmeddelande. Här kommer ett lyssnarbrev.
Hej Samuel, här kommer min tre topplista och jag skrattade mest åt retroskopi-avsnittet om selfies. Nummer tre är konsensus att en av sju bilder kan vara selfies. För att få perspektiv hoppar jag till Robins Instagram 2020. Nummer två är tanken eller bilden på Micke i Google Glass på diskotek eller bögrej. Det är fantastiskt, en klassiker. Nummer ett måste nog vara när Robin frenetiskt försöker komma på en parfym. Och till sist kommer det L'Oréal.
Ja, jag tror att Samuel, våran vän där, sätter fingret på någonting, för vi befann oss på lite annat ställe, både personligt och digitalt, på den tiden. Robin, du var ju med i det här avsnittet, och 2014 så var din filosofi lite annorlunda.
Vill jag berätta vem jag...
Ja, berätta så här, hur din sociala medier när var, och använder du, är du på fler kanaler, färre kanaler, använder du mer eller mindre, och jag tror du själv minns vad du sa då.
Nej, men 2014 var liksom en annorlunda tid. Alltså, det är också den man var, alltså det är ju roligt med sociala medier, för man är ju i dem den man tillåter sig själv att vara. Och just då, 2014, så tillät jag mig själv endast att vara en viss typ. Jag känner mig en viss typ av person. Nu jag känner mig lite mer fri i sociala medier än vad jag gjorde då. Jag var väldigt nervös över hur jag skulle uppfattas, vad jag fick och inte fick lov att säga och vara. Ja, men alltså, jag var mer ängslig och hade kanske inte... Jag hade inte kommit över den här tröskeln att... Alltså, att man gör vad man vill, och det enda viktiga är att man kan stå för det i det långa loppet, så att säga. Det här har inte jag landat, så att jag letade efter reglerna. Hur får man vara? Så här måste man göra, och att det skulle finnas liksom
att det skulle finnas några generella regler
som det inte gör, just liksom. Men jag har ju jag måste säga att det fanns ju, då var jag ju jag älskade sociala medier, men när man, jag var ju även i en relation på den tiden, och man får ju inte vara på sociala medier när man är i en relation. Alltså, för, inte om ni, för man får inte vara tokig i, jag är ju på riktigt tokig i sociala medier. Jag tycker det är så jävla kul. Jag spenderar mina dagar på sociala medier. Jag pratar med så extremt mycket personer på sociala medier och har liksom relationer med människor över hela världen och har ganska så här, så. Men det får man inte när man är i en relation. Det får man ju inte riktigt ha. Utan så här, man måste spendera tid med varandra. Man måste lägga ner telefonen när man tittar på Netflix.
Vi ska återkomma till det. För jag tänker, det är ju något som vi ska prata om. Hur, alltså, hur man gör i förhållande och liksom lite etikettfrågor. Men Anton, för du kom in i bögmässigt efter det här. Alltså, du kom in, så, 2014, du digitalt, var var du då och hur är du idag?
Jag älskar Instagram då och jag älskar Instagram nu. Men jag var nog också lite så präktig, tror jag, lite så kurerat. Alltså, jag har ett väldigt kurerat konto nu också, men jag är inte så ängslig som Robin pratar om just där. Då var det väldigt så här, jag kunde fundera väldigt mycket på om en bild skulle läggas upp eller inte och hur den skulle mottas, och nästan att man kalkylerade hur många likes som skulle komma innan. Nu är det mer så här, men om ingen gillar den här bilden, skit i det då. För jag vill lägga upp den. Men då var det lite mer försiktigt. Och jag menar, jag lägger upp mer bilder idag än vad jag gjorde då. Då var man mer så här, det kanske var varannan dag. Det var lite mer försiktigt. Och det skulle vara ett tillfälle hela tiden. Det skulle vara så någonting man ville säga eller berätta. Inte bara så här, jag tycker den här killen var snygg och sen lägger upp honom. Då var man tvungen att säga, den här killen är jätteduktig också. Han är också en kandidatexamen. Och sen råkar han vara snygg också.
Just det, man var tvungen att nyansera honom.
Ja, men precis. Och texterna blev väldigt långa och det tenderades till att bli väldigt roman. Förfarande för att förklara allting. Jag menar, nu är det med så här, jag kan lägga upp bara en bild utan text. Och det kan vara ganska skönt, eller bara lägga upp en text med en emoji och sen får det vara nog.
Men du då, Micke?
Men jag bara ska sammanfatta. Så Robin, du var alltså på, du är i princip på samma kanaler, Facebook och Instagram.
Facebook, Instagram, Twitter var jag nog lite mer aktiv med på den tiden. Och som jag nu har lämnat. Sen dess har jag ju prövat och lämnat ganska många. Jag har varit på TikTok, jag har varit på, jag är på Snapchat nu, det var jag inte då, men jag är inte så aktiv på Snapchat. Jag är på Reddit nu, jag är på, nej men, alltså mycket av våra plattformar är ju sociala kanaler helt precis, oavsett om de började så eller inte. Goodreads och alltså, massa sådana här som har blivit sociala kanaler.
Just det. Och Anton, det var Instagram då och Instagram nu.
Ja, absolut. Men jag tror inte att jag har varken mer eller mindre. Jo, det kan, jag kanske har säkert mer kanaler idag. Men jag har aldrig twittrat. Jag tyckte det var jättetråkigt. Facebook. No. Alltså jag tror att redan 2014 hade jag tröttnat på Facebook.
Ja. LinkedIn är jag ju på nu.
LinkedIn.
Var,
ja, men LinkedIn har nog seglat upp efteråt så att man också använder rent i jobbsammanhang. Men annars tror jag är samma lika. Jag tror inte att det har hänt så mycket på de här 6 åren.
Och jag satt då och spelade in de här i mina Google Glass som jag fortfarande har, men som jag inte har på mig idag.
Det gick ju bra, bra Google.
Och då,
alla köpte dem.
Jobbade jag ju med sociala medier och med mätning i sociala medier, så jag hade liksom väldigt bra koll på hur de funkade, hur algoritmerna funkade. Idag så har jag raderat mitt Facebook-konto, jag har raderat mitt Instagram-konto, jag finns på Twitter och jag använder fortfarande Twitter en hel del. Men Reddit är nog faktiskt min främsta sociala plattform idag. Och jag tror att jag kommer återkomma till det, för det, vi ska prata lite om det. Men vi kör en jingle och går in på hur funkar vi idag. Jag försökte säga här att Google Glass har vi avhandlat redan, men det tyckte inte de andra två, det hade vi inte alls gjort.
Nej, men det är roligt att lyssna på det där gamla avsnittet, för att det finns liksom någon form av, alltså du Micke hade ju på den tiden en bild av dig själv att du var tvungen att men du, det var viktigt för dig att vara först och var viktigt för dig att
att ligga i framkant när det kom till teknik.
Exakt, så du hade sett det som ett nederlag att inte kunna berätta för folk hur Google Glass var. Vilket så är det inte riktigt idag. Men om jag skulle ska säga, här är inte en spaning. Idag du bara, jag är inte på sociala medier, bara nej, du har bytt till de nördigare kanalerna som också är i framkant. Alltså jag skulle säga att du har inte utvecklats överhuvudtaget.
Ingenting har hänt på 6 år.
Jo, men såklart du har. Men förstår du så här, men det är bara, det finns ju även så här, de som förstår våra sociala kanaler, ja, de lämnar dem, för det är läskigt att vara där. För det är, vi är monitorerade, vi är bevakade och om det är viktigt för en själv, som det är oftast är när man jobbat med digitalt på något sätt, ja, men då är det inte ett alternativ att vara där.
Nej, men jag tror att du sätter fingret på någonting. Jag var mycket mer teknikoptimist då, och det ingick också, alltså hela, alltså min karriär mellan 2008 fram till 2018 när jag redde med 19 när jag redde med Facebook-konto, det var ju liksom, den är uppbyggd på att vara en early adopter, på att vara den som kan, och sen så nu så är jag ju mer neutral till tekniken och ser den som ett verktyg och inte längre bara den här, all tekniken löser allt, den är fantastisk, så att där har väl min inställning ändrats.
Men jag undrar också lite grann, för du sa ju också i programmet att du hade de här glasögonen för att se andra människors reaktioner. Vad blev själva resultatet av
en sak som faktiskt låg mig, det är att det var ju så mycket snack om att Google Glass skulle vara så integritetskränkande för andra, för att du kan ta bilder på
just
dem.
Det.
Det roliga var att jag har aldrig fått så många bilder tagna på mig själv som när jag har haft Google Glass. Alltså du vet såhär, folk tog
just
bilder.
Just det, det
folk
var tvärtom.
Ja, folk tog bilder och tog bilder i smyg lite
just
grann.
Just det. Ja, du vet, man kunde,
se, det är svårt att ta en bild i smyg. Folk är inte så stealth som de tror att de är. Utan man kunde ju se det. Så att det var ju en intressant sak. Och sen så var det också att vissa, alltså det är nog enda gången i Sverige, som jag varit i Sverige, att folk har kommit fram till mig och pratat. Alltså spontant, främlingar.
Om
glasögonen.
Aha.
För det är inte någonting annat tog fokus från det där förskräckliga ansiktet. Nej, men det är ju roligt att Samuel, han lyfter bilden av dig. Bilden av dig med Google. För jag minns det här så himla tydligt. För det finns ju någonting som blir... det här är min analys varför inte Google Glass funkade. För det finns något som är manifesterande med det. Som
de var fula.
Vet du vad, jag tror att vi har andra saker som har varit fula och sen blivit populära. Så för att det har funnits. Men det fanns någonting som var lite manifesterande det var inte organiskt med dem. Och så jag minns att det var så här. Man satt ju och tittade på det här. Där sitter Micke med sina Google Glass. Där sitter Micke med sina Google Glass. Där sitter Micke med... Och inte av, så att, av integritetsskäl. Nej. Utan man bara, där sitter Micke med sina Google Glass. Det blev som en liten bump in the road i nästan kommunikationen.
Jag tror faktiskt att det ligger en... Har vi en YouTube-kanal? För att jag vet att vi spelade...
Vill du ha en?
Men det kanske ligger på Facebook. För jag vet att när vi hade gäster så hade vi ju en gång... Gustav Fridolin. Och då spelade jag in
på Facebook,
in det avsnittet, och jag måste fortfarande säga att det är en av de bästa kamerorna som jag har haft, för att den är helt handsfree och den tar bilder dit du tittar. Det är liksom en väldigt organisk första persons perspektiv. Så att jag har faktiskt använt dem för något år sedan när vi var ute och paddlade kanot eller kajak, för att då man kan ta bilder och filmer handsfree.
Vad är skillnaden på en kanot och en kajak?
En kanot är öppen, en kajak har ju ett hål som du sitter i.
Ja, som Anton.
Frågade du det här bara för att kunna...
Nej, jag visste inte att du skulle säga. Jag tror att jag visste skillnaden mellan kanot och kajak och att jag var så smart och att jag liksom tänkte, nej, jag visste inte skillnaden, men jag är snabb.
Alltså,
men jag är så... Jag, kan vi snälla ge oss in i selfies?
Ja, absolut.
Låt oss.
Och då kan vi börja det här med som jag också reagerade på när jag lyssnade på avsnittet, att vi sitter så här. Jag hade ju synpunkter på selfies och kanske de starkare än de andra, att jag hade väldigt aversion mot dem. Och sen så nådde vi ju som sagt något slags konsensus. Ja, men var sjunde bild. Ja, Robins Instagram flöde idag.
Ja, men som Samuel, ja, men exakt. Så visst är det roligt ändå, för på den tiden så var det så här... alltså förlåt mig, jag minns också hur vi kom fram, det var sjunde bild. Vi hade läst det någonstans, för vi alla hade googlat och tittat och gjort research. Mm. Hur mycket, för, så egentligen var det så här, det bara, alla ville lägga upp selfies.
Mm.
Men man var så ängslig, ja, över om man fick lov att göra det och om man skulle bli dömd för det.
Ja.
Som är så stört. Gjorde du så, Anton, på den tiden?
Men jag tänker att det var ju också lite olika. 2014 hade vi inte riktigt definierat de olika profilerna man kunde ha på Instagram. Jag menar, det finns ju också konton som bara lägger upp selfies.
Ja.
Robin.
Och det
är, han lägger, feed.
Han lägger inte bara upp selfies. Men jag menar, där fanns det ändå. Nu har vi utrymme för att man kan ha olika konton för olika saker. Ja. Och att det är helt okej att Robin lägger upp selfies bara. Stör man sig på det, då plockar man bort. Mm. I mina 2014 var det lite så här, man var tvungen att ha kompisar på Instagram. Mm. För ville du inte följa eller så där, då var det nästan som på Facebook att så här, är vi inte vänner längre?
Exakt.
Och det var så dramatiskt. Jag menar, nu skiter jag i om någon bara så här, nej, det är för mycket naket på din Instagram, jag avföljer dig. Mm. Fine, gör det. Eller jag tycker att Robin lägger upp för mycket selfies. Ja, men då får jag titta på något annat konto. Mm. Jag menar, vi kan muta konton på Instagram nu. Det kunde vi inte då. Vi kan hoppa över. Vi kan så här, så det finns en mer valfrihet i hur vi agerar. Men jag har alltid också haft någon typ av konstig väggfunktion. Jag går alltid in och tittar på alla bilder totalt sett, hur det ser ut.
Ja, du menar på alltså, ja, för man tittar på profilen och tittar på. Mm.
Exakt, och där vill jag ha någon typ av matematik, att det ska vara så här, blomma, häst, naket, selfie. Blomma, häst, naket, okay, selfie.
Okej, då Aspergers.
Jo, men det har jag.
Nej, det har du inte.
Jo, typ lite lätt.
På
mitt eget konto vill jag ha någon typ av mönster. Jag vill att det ska vara någon typ så här. Jag vill inte bara lägga upp 4 blommor på rad. Mm. För det blir tråkigt. Jag vill att det ska vara lite varierande. Och jag vill ändå kurera det på ett sätt som för mig, att det speglar min personlighet.
Men det är en intressant grej. För att den typen av beteende säger ju att man är i, snarare, då gör man det för sig själv. Att det är viktigt, det här flödet är viktigt. För att använda beteendet har ju ingenting med det att göra. Användarbeteendet är ju endast den bilden du postade senast. Det är väldigt få som går in och kollar på folks profiler och hur de ser ut helhetsmässigt. Så det är ju faktiskt jag tror att vi har mejslat ut liksom någon form av, vi är medvetna om att vi inte är vårt fulla jag på sociala medier. Då trodde vi så här, okej, men om jag lägger ut, jag är ju jag på sociala medier, så om jag lägger ut massa selfies, då tror alla att jag är en narcissist.
Är en sån person.
Ja, en sån person.
Och det är fult.
Men
och
måste man inte också se det i tidens kontext, för då var ju alla såna. Så att jag menar, idag så är ju det generella, man kan inte isolera vad vi tyckte då, hur vi agerade då från hur alla andra agerade.
Jag tror att vi alla blivit medvetna om så här, typ, man bara, okej, men man bara, när jag lägger ut en selfie, då får jag 500 likes.
Ja.
När jag lägger ut en bild på den här blomman jag ville lägga ut, då får jag 28 likes. Så ingen är intresserad,
nej,
av min blomma. Folk följer mig.
Exakt.
Och de vill se mig.
Så att, är det så du känner, Robin?
Nej, men så,
folk vill se dig,
nej,
hela tiden,
nej,
bara.
Jag inte
ingen
alla
blomma.
Nej, men det här är en ganska,
han vill
så här,
se din blomma.
Ja, det är en film. Och det får man i andra kanaler.
Med hans köttros.
Ja, exakt.
Nej, men på riktigt, jag är en sån. Jag kan ju avfölja folk som inte visar sig själva. För jag kan också vara intresserad av vad den personen tycker och vad den personen är i sitt liv.
Mm.
Jag kan också tycka att en person satt i en kontext, till exempel. Och sen, den här analysen hade ju inte jag 2014. Någon som så här, visa sig själv någonstans i en kontext, men bara en bild på att de har på ett hus. Och jag inte känner dem privat. Följer vi mycket större antal personer. Mm. Det är inte intressant för mig. Jag vill inte veta att en främling har sett ett hus. Jag vill inte veta att en främling har sett en fin blomma. Nej. Jag kan googla blommor och sånt. Jag vill veta den persons relation och kontext. Det är då det blir intressant. Och det tror inte, den analysen tror jag inte hade. Så min,
men använder vi inte lite Instagram idag mer som ett bloggformat? Jag menar, tidigare kanske var mer en ville upp snygga bildformat. Det var lite mer fotobok på något sätt, så här, att man ville så här, bräcka varandra med snygga bilder. Men nu är det mer så här, nej men det är där jag postar bilder. Och jag menar, nu frågar vi ju varandra också så här, ska jag ta en bild av dig till Instagram?
Ja.
Kan jag hjälpa dig så att du får det här content? Ja. Det gjorde vi inte 2014, för då skulle allting ske i hemlighet på något sätt. Det skulle bara finnas en
magisk
snygg bild.
Magiskt skulle finnas en bild.
Ja, ja. Magiskt skulle vara en snygg bild när du låg avslappnad på sängen. Medan nu kan det vara så här att någon frågar så här, men Micke, om du lägger dig så tar jag en jättefin bild.
Du har aldrig frågat någon att ta en bild. Anton, kan vi bara säga det? Det här lögnen du håller på med nu, om att vi går runt och frågar varandra om att ta bilder. Det har aldrig någonsin hänt. Det kommer aldrig hända heller. Det är en helt absurd sak du säger. Att du randomly går runt. Kan du lägga dig där och ta en bild? Det är så roligt.
Ja.
Du, titta vad fin vägg. Lägg dig där, Micke. Och så tar jag en bild på dig.
Nej, men vi har faktiskt en kompis som gör så, men han är ju fotograf.
Ja,
och han får betalt för att säga till folk att lägga sig ner.
Ja, det är också, och han gör det gratis åt oss.
Det är väl hallickar har samma.
Okej, jag kanske inte gör det, men andra människor gör det. Jag har uppmärksammat andra människor bjussar på det här. Jag gör det inte.
Men visst, Samuel tog upp mitt Instagram som ett, jag har ju bara selfies. Och det är medvetet. Det är inte så att jag bara, oh, jag vill bara lägga upp bilder av mig. Alltså, att jag närs av ett behov av att lägga upp bilder av mig själv. Nej, det är för att jag följer användarbeteende. Jag jobbar ju med sånt här. Så jag också gör det som jag märker att folk vill ha. Och sen måste jag säga att jag har ju också ändrat att jag har gått bort, om vi pratar beteende. Jag postar inte så mycket i feed mer. Kanske en gång i veckan postar jag en bild i vanliga feedet. Det är 100% stories för mig. Mm. Och där är ju inte alls selfies-driven. Det är ju ganska lite selfies där. Det är väldigt mycket
hur. Ja, det är ganska mycket selfies också.
Jag skulle säga
men
så här,
procentuellt sett
är det nog 90% annat content.
Ja,
ibland.
Det är det.
Och för där är det mer så här, titta vad kul, men jag har sett det här. Och
men du producerar ju väldigt mycket.
Ja.
Du är ju inte en återhållsam person när det kommer till stories. Du jobbar ju med väldigt mycket. Men, det är inget fel i det, utan jag känner bara så här, men det, jag håller med dig att det inte bara handlar om dig, utan det handlar ju väldigt mycket om roliga andra saker som befinner sig på internet. Jag tycker att det är jätteinspirerande att se, för du är ju väldigt så här, du söker och hittar saker som du matar oss andra med, och det tycker jag också har förändrats de senaste åren, att man så här, matar andra med saker.
Ja,
men det gjorde vi inte 2014, då var vi så egocentriska och ville bara ha vårt egna hus och våra egna likes, och man satt och tittade vem som tyckte och så vidare. Nu kan man också så här, hjälpa varandra genom att hitta nya intressen eller nya hobbysar eller så här, har du sett det här eller
ja,
har du
märkt tipsandet,
det här? Tipsandet har ju ökat.
Ja.
Och det tycker jag är superbra.
Men den är rolig. Om det fanns en regel 2014 kring var sjunde bild får vara en selfie, då har jag ju liksom någon form av regel i att det jag postar ut ska jag tänka alltid så här, nummer ett, att de inte ska få sett det 7000 miljoner gånger förut. Och jag följer mycket bra, mycket stora och lite så här smala konton. Så det är liksom en sån. Men även att jag tänker att det här på något sätt alltså det vill inte vara jag, men det ska spegla liksom någon form av narrativ jag kan köpa in på, som allting att jag skrattar åt det eller att det är så här, nej men att jag har någonting med typ mig att göra.
Det visar ju din typ av
en personlighet,
ja. Vad du är intresserad av, men också vad du skrattar åt och vad du tycker är roligt.
Men tror ni inte så mycket? Tror inte ni att vad säger du om jag säger så här, är vi mer personliga idag på trots att vi kanske är mer medvetna hur saker funkar, kan det vara så att vi är mer personliga idag?
Nej, men det tror jag absolut, och jag tror att det har att göra som du sa tidigare, att vi har blivit med, alltså vi har integrerat. Tidigare så digitalt någonting nytt, vi visste inte vem, alltså vilka sidor vi skulle visa av oss själva. Vi regisserade oss otroligt medvetet, för att det var inte en naturlig del av våra liv. För jag tänker, vi regisserar ju oss hela tiden. Man när man kommer till jobbet så kanske man tonar ner en sida och Och sen så skruvar man upp en annan och sen så när man är med kompisarna så blir jag tvärtom. Och det blir vi ju inskolade i hela livet. Det kommer som en naturlig del. Men med sociala medier, jag menar förlåt, men 2014, det var 2010 kom liksom någon slags började den här boomen komma. Men det var väl någon gång där liksom 12, 13, 14 som det på riktigt började bli mainstream. Och då försökte vi ju alla hitta det här. Det hör man ju på det avsnittet också, att vi är alla lite så här, ja, hur får man vara? Det fanns, vi hade ingen eget förhållningssätt. Vi letade hela tiden efter andras. Och idag så är vi mycket självklara. När jag lyssnar på er så hör jag att ni, vi skojar om det här, Robin, men jag tycker att ditt Instagramflöde är mycket intressantare idag än vad det kanske var 2014. Mm. Men, så att det har inte med selfies att göra, utan det har att göra med att vi har hittat ett förhållningssätt och integrerat det i våra liv på ett helt annat sätt.
Ja, så här, jag tror att folk måste se hela mig, tänkte man kanske mycket, ja. 2014. Men jag lever inte någon illusion att folk kommer lära känna hela mig, utan jag vet vilka delar jag är bekväm att dela med mig av, och de är jag fri inom. Så då kan jag vara ganska så här, kanske modig, ta modiga beslut inom de här ramarna som jag vet att jag kan förhålla mig. Till exempel, jag har inget problem med att vara naken eller liksom porträttera mig på sexuellt sätt. Men jag kan också så här, jag tycker det är viktigt att även prata om saker som är hjärtefrågor kring, alltså, och det är mina ramverk som jag hoppar däremellan på något sätt.
Mm. Men om man då tar frågan ett steg vidare, vi lägger ganska mycket tid på att liksom på våra olika sociala medier. Vad tycker ni att ni får ut av det? Rent konkret, vad får man ut av den här tiden man lägger?
Ja, men jag tycker för min del, så dels får jag ut kontakt med människor som jag inte träffar dagligen. Jag får se deras liv på människor som är duktiga på att göra stories och göra inlägg på väggen, så får man ju följa med vad som händer. Det tycker jag är superbra. Jag tycker man har kommit närmare varandra. Både släktingar och vänner, men också faktiskt människor som man inte känner, utan som man är Instagram-kompis med. Jag menar, jag har massor med kompisar som, eller kompisar, men följare och som jag följer tillbaka, där jag känner ett förtroende och att man faktiskt känner att jag har en tillit till de här personerna och att vi har en relation. Mm. Det tycker jag är superhäftigt att man kan ha det 2020 utan att egentligen ha träffats. Mm. Och att man får en persona som man kan umgås med, och så att man, om man är hemma och inte har någonting att göra en torsdag kväll, så kan jag vara med andra människor på Instagram. Mm. Tycker jag är nice. Sen tycker jag, vad var frågan igen?
Vad får vi ut?
Mm. Sen får vi ut rent kreativt, tycker jag att jag får ut jättemycket, att söka och hitta saker, och om det är någonting som jag blir intresserad av eller vill veta mer av, så kan jag hämta information. Mm. Så jag ser det som en visdomskälla av kunskap också att hämta. Mm. Och jag får väldigt mycket. Och där är ju som sagt du väldigt duktig, Robin, på att dela med dig av de här roliga sakerna som är witty och som har en knorr på sig, som är intelligenta. Saker som man inte hade sett om man hade suttit hemma och tittat på TV4 en onsdag kväll.
Mm. Och Robin?
Jag har inte så mycket sociala bögmedier med, utan så Instagram på något sätt har ju ersatt mitt Grindr på många sätt och vis. Så att jag träffar ju ganska mycket så här flört och sånt. Jag har flörtat över hela världen, så jag är, och det, jag tror att det påverkar ju såklart hur jag väljer att porträttera mig själv i på exempel på Instagram. Jag får ut en social kontakt. Jag tycker även att sociala medier har hjälpt mig att att på något sätt paketera mina känslor och tankar. För att när vi började posta selfies, så för mig skedde någonting så här, när jag var tvungen att formulera en tanke och beskriva och berätta någonting om något, och det skulle sättas även på en bild på mig. Det gjorde att jag helt plötsligt, det jag valde att berätta och lyfta helt plötsligt det var tvungen att vara på riktigt och sant och relevant. Mm. Så att nu när jag skriver någonting så bara, innan kunde det vara så här, ja men gud det här alltså jag också, det är ju det som är roligt med Facebook när de påminner de här minnena och sånt som man kastar tillbaks. Så kan jag ibland vara så här, men gud alltså jag ser hur jag speglar en samtid och jag speglar andras beteenden, medan nu kanske jag är så här, men jag säger något som jag kanske på riktigt tycker för att det är kopplat väldigt starkt till även så här, rent visuellt vem jag är. Så, där. Så jag tror att sociala medier ger mig ett tillfälle att formulera mig själv och kanske vad jag tycker och känner lite grann. Sen måste jag säga att för mig det är, jag har en väldigt tudelad relation. Jag är för mycket på sociala medier. Alltså jag är extremt mycket där. Jag har på riktigt och jag tampas lite med det. För jag vet inte, jag tror att på ett sätt då tampades jag 2014 tampades som med vem är jag på sociala medier och nu tampas jag med vem är jag när jag inte är på sociala medier.
Det var lite det som jag hade faktiskt som en fråga till dig, för att jag tänker det som du sa, du var i en relation då och nu som din kompis, och utan att döma det, för att jag har verkligen inga problem med det, men när man är med dig så är det väldigt ofta som du regisserar scenen när du ska ta bilder och så vidare. Och jag är helt fin med det, men hur tror du att det påverkar? Men jag tänker, om du träffar någon och de bara hatar det där, hur tror du att det påverkar din syn på personen eller din syn på det här? Det kan vara...
Nej, men det här är ju moderna sättet att vara den här tokiga enstörningen som jag går upp varje morgon sex och tar en hutt. Alltså, så här, nu är det typ, jag gör vad jag vill, så här gör jag. Alltså, men när man väl träffar någon man bryr sig om, då bryr man sig om det som är viktigt för den personen. Så jag tror att om jag skulle träffa någon jag älskade och som jag bryr mig om och den skulle tycka att det var jättejobbigt om jag var på sociala medier hela tiden, då hade vi nog kompromissat kring det, tänker jag.
Ja, men, och jag tänker också att den dagen som du träffar någon så kommer ju inte tiden att finnas heller.
Nej.
Jag menar så att dina morgonrundor som du kör på Instagram, de kommer ju att ägnas till en annan person.
Ja.
Sen kanske ni båda två är med på Instagram, men jag menar så här, det finns ju en tid för allting på något sätt. Och jag menar, jag tycker att det är ett fint tidsfördriv. Och jag menar så här, när man är singel och när man har mycket tid, så tycker jag att sociala medier är jättebra, för det blir en kompis. Och jag menar, hade det här funnits när folk var 12-13 år för 100 år sedan, så hade ju folk inte känt sig lika ensamma. Jag menar, här, du träffar ju människor, du pratar med människor, du får ett följe. Jag menar, du interagerar ju med människor världen över.
Men också, men så här, nu är det som att jag har någon jävla influencer, men så här, jag på riktigt säger väl att om man vågar, det som jag har märkt att jag tror att när jag var i en relation, då vågade jag kanske inte, då förhåller man sig alltid till den andra personen, så att liksom att när jag är transparent om mitt liv, när man är ihop med någon, då är jag transparent med någon annans liv också. Nu kan jag kan vara precis
det är en hur, lyx att vara det, att kunna vara det.
Så nu kan jag vara hur transparent jag vill. Jag känner så här, jag mår skit dåligt nu och jag säger det och jag gör en grej av det på sociala medier för att jag vill prata om det och jag vill att andra ska prata om det och jag vill typ kanske känna mig ensam och jag kanske behöver bekräftelse, och då är jag tillåten att göra alla de grejerna för jag har bara mig själv att svara mot.
Men och sen menar jag, du får ju inte betalt för de sakerna som du gör. Du gör ju det här för din egen skull.
Ja, och det gör ju du. Alltså du älskar det, Anton, för du gör ju en väldigt rolig grej. Du låtsas ju att du får spons.
Ja, jag är ju en
berätta hur det, för du, ska jag berätta så du gör så här, du har ju mycket point of view, ja. Anton, så det är så här, du får en kasse. Du öppnar en dörr. Ja. Det finns en kasse. Kassen har så här silkespapper i. Ja. Vad är det här, säger Anton? Och sen så öppnar du och gör en unpacking, heter det?
Unwrapping
liksom.
Precis.
Hur började det här?
Men det började för att jag tyckte att det var så jävla tråkigt att det bara skulle vara influencers som fick saker. Jag menar, jag får ju saker hela tiden av mig själv. Jag treatar ju mig själv, jag går ju och köper
saker.
Du
är influencer för dig själv helt enkelt.
Ja, men faktiskt. Och då kände jag så här, men om jag har råkat beställa saker från ASOS, men det kan väl jag berätta om.
Just det.
Och, nej men, nu kommer ju den här blommiga t-shirten i min storlek exakt som jag ville ha. Eller, nej, men den där skon som jag velat ha i 2 månader, nu kom den till mig. För det är ju så förvånade alla influencers låter när de får bara, nej men, här.
Så det är lite parodi på influencers också.
Så det är lite parodi, men mer respekt. För jag var ju också pyttelite orolig för att jag ville inte stöta mig. För jag har respekt för jobbet som de gör. Men jag tycker också att det är roligt att jag kan vara min egna, men, jag kan vara min egna uppdragsgivare.
Nu ska jag vara jävla advokat. Jag har noll respekt för någon som kallar sig influencer. Alltså om det är någon som kallar sig influencer. För jag tänker, vad tillför du för värde? Alltså det så här, rent, om man tittar ur ett större perspektiv så tycker jag att jag kan inte se att det är ett jobb att vara någon som får betalt för att skylta produkter. Du är en reklampelare.
Det handlar ju inte bara om att skylta produkter. Nej. Du är ju en person, och jag menar att du blir ju anlitad av de här företagen för du har något annat att berätta eller säga. Sen så vill ju de då synas i det här braiga sammanhanget. Jag menar, så Robin skulle kunna få saker till sig. Jo men om det är någon som bara säger, men vi tycker du står för bra saker, därför skickar vi dig ett par nya Adidas som vi vill att du ska ha på dig när du ligger där på söndag morgonen i sängen. Och du bara, nej men, här står det.
Här står jag.
Nej men. Och jag menar så här, de vill ju bara synas i rätt sammanhang, ja, nej, med det, människor som då följer honom. Ja, jag menar, Robin har jättemånga följare, ja, nej, men det kan som jag, han kan nej,
men
påverka.
Nej men den köper jag. Jag köper att du kanske vill synas på den här bilden. Jag får en motreaktion när någon bara, de här, och sen så måste man ju markera att det är ett sponsrat inlägg enligt marknadsföringslagen, så att då, alltså det blir någonting konstgjort, det finns ingen naturlig del.
Men
i
det som är skillnad nu, för nu vävs det in så att det blir ett naturligt.
Ja,
det
men
inte...
det är det jag menar, jag litar inte på att de inte gör det bara för pengarna.
Men så här mycket, det spelar ingen roll vad du tycker, för det funkar.
Ja,
men... så anledningen till varför det finns och varför man kan kalla sig det, jo, det är för att det finns en efterfrågan.
Ja,
för
att det funkar. Men jag säger inte jag säger att jag har noll respekt för dem.
Men jag vill veta mycket så här, för att du, nu pratar vi om en tid där du hade sociala medier och du bara, jag postar, så, och vi, jag vet inte, minns att jag tog upp så här, men du postar aldrig selfies. Nej, men lägger du upp någonting? Nej, men det är ju,
nej, men det ska bekräftelse.
Ja, exakt. Och vi pratade om bekräftelse, för det var det som jag zoomade in på, och det var när du la upp saker som fick dig att känna dig smart, och jag tyckte, jag minns det, när jag lyssnade om det så bara, just det, vi zoomade liksom in på någonting som var väldigt karaktärsdanande för dig.
Ja, och det är det, ska jag säga, det är det fortfarande. Ja. För att om jag då ska prata om idag, jag kan ju säga så här, jag pratar ju med, visst jag har lämnat Facebook, men jag spenderar ju lika mycket tid, tror jag, på sociala medier idag, men de är på ett annat sätt. Och jag har ju nog kanske renodlat att jag idag får bekräftelse helt och hållet för mina tankar och inte alls för, liksom, för min person. För de medier som jag har valt, både Twitter och Reddit, för på Reddit så finns det ju liksom ingen som vet vem jag är. Det är klart de kan googla mig och så vidare. Men det jag skriver står för sig självt. Och jag måste säga att jag älskar den grejen, för att det finns liksom väldigt lite historik för det mesta, utan någon ser en kommentar och så dömer de den ut efter exakt vad som står. Jag älskar att bli utmanad i att hela tiden behöva formulera mig på ett sätt som når fram till folk.
Men du måste fråga, jag kan förstå det, men också så finns det ju någonting som är utmattande att behöva formulera sig hela tiden. Det finns någonting i, för mig då, så, om inte, du befinner dig på plattformar där det skrivna ordet, samtalet, ta debatten, ta diskussionen, vara i dem. Och jag och Anton kanske befinner oss mer i bildburna där att ge sig in i en debatt eller en diskussion, men det är ett beslut och då väljer man just där och då. Det gör man inte dagligen. Medan du befinner dig där jämt.
Nej, men jag ska säga att det är väldigt, mitt beteende nu är väldigt, alltså jag måste säga att jag är inblandad i färre debatt idag så väldigt mycket av mina samtal som jag har, ja, men typ exempel häromdagen, vi pratade om det igår, att det finns ett forum där folk går in och vill ha sin åsikt utmanad, och de har regler och så vidare för det. Och då var det någon som ville ha sin åsikt eller sin rädsla för döden utmanad. Och då tyckte jag så här, men det här är intressant. Jag undrar om jag kan göra det. Och så gick jag in och skrev ett inlägg till den här personen.
Just det, ja.
Och då var det 6 andra personer som hörde av sig och bara, alltså du, det här hjälpte mig så himla mycket. Och det fick mig, alltså så här, det fick mig att må bra. Då fick jag liksom den här, ja, det här var väl investerad tid. Jag har hjälpt någon annan på ett väldigt konkret sätt. Och det jag har skrivit har berört någon. Det är, tror jag, min kick numera. Och det blir, och jag ska säga också att det är också för att det skrivna ordet är mycket lättare för mig. Det är liksom, jag föredrar att formulera mig i skrift. Det är mycket lättare än i tal. Och bild ska vi inte tala om. Jag är skitdålig på att ta bilder. Jag blir bättre för att jag har hängt med dig. Det har liksom gett mig ett litet öga, men jag är väldigt dålig på det.
Men visst är det roligt för det spelar liksom ingen roll hur vi vidare och vänder på det, för vi har alla olika. Jag tror att du är väl kanske mest visuell av oss, Anton. Alltså det visuella är viktigt. Alltså så här,
för mig själv är det, ja, det. Ja.
Och du kurerar sådär. Jag kanske är mer, jag vet inte vad jag är, men du har väl innehåll på något sätt. Alltså så, men i slutändan handlar det ju oss alla om exakt samma sak, och det är väl bekräftelse kring det som vi på något sätt identifierar oss med. Och det är det som sociala medier är. Och det var väl då 2014 som vi bara inte kunde säga.
Nej, men vi hade
författade inte
det. Jag hör det på mig själv. Alltså jag kan ju tycka att så här, alla andra, de andra snitt som vi har kört, där har det liksom funnits någon slags jämn utveckling, men för mig så måste jag säga att det här är den skarpaste utvecklingen för mig. Dels för att jag vågade inte erkänna att jag sökte bekräftelse då, utan det var lite så. Nu inser jag att jag gör det och kan liksom snarare gå in i det och välja den här bekräftelsen söker jag aktivt.
Men jag tänker också så här, 6 år senare så har vi blivit lite, har vi fått ett annat självförtroende när det kommer till sociala medier. Jag menar 2014 så sökte vi ett svart hål på något sätt. Just så här, jag menar okej, var 7:e bild ska vara en selfie. According to. Det var så mycket konstiga regler och bestämmelser. Jag menar, nu skiter
man behöver ha, man behöver ha någonting att hålla sig i för att veta att jag inte...
Ja. Men jag menar, nu, jag är jättenöjd med de följarna som jag har. Jag strävar inte efter att få fler. Jag vill att de som följer mig får det som de vill ha av mig. Och jag levererar det som jag vill leverera. Och att vi har ett utbyte av varandra. Gillar man inte det, så då avföljer man, så följer man någon annan och så vidare. Så att jag menar, 2014 var jag nog pyttelite intresserad av att det kanske skulle finnas en mängd. För att man kanske inte visste, var det bra 10 000 följare eller var det bra 1 000 följare. Alltså, vad är det bästa? Men det bästa är ju att ha trogna följare som man har en interaktion med.
Jag har 2 frågor till er som ni ska få nu innan vi tar en jingle, så ska ni få fundera lite på under pausen. Och den första frågan, eller de hör ihop. Har ni något minne av att det här fick mig att må jättebra och det här fick mig att må jättedåligt? Alltså en interaktion eller någonting i sociala medier. Så 2 event, någonting som fick jag att må extra bra och extra dåligt. Vi tar det efter pausen.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
All right, Anton. Berätta. Höjd och lågpunkt eller bästa och sämsta?
Bästa och sämsta. Nej, men min bästa tror jag är när jag kommer ut som ätstörd. Och för det är också så här att jag kommer ut för människor som känner mig, som jag inte pratat om, för det är en sån gammal grej, så att det har inte varit någonting som är mitt nutida jag. Och det var väldigt fint, dels för att man fick väldigt mycket support och fina ord på vägen helt enkelt. Folk är ju snälla, folk är ju väldigt snälla när det kommer till när man är sårbar och delar med sig, så vill ju folk väl. Så det är nog mitt bästa, tror jag. Och mitt sämsta är att jag fick ett så här troll som typ så här, jag vet inte vad han ville, men han ville typ döda mig. Han var så extremt aggressiv och det var så här anonymt hotfullt och bara, du ska sluta snacka skit och du, vem är du och sitter där varje vecka i podden och tycka och tänka. Ja, men du vet så här, det var så. Men efter det stängde jag mitt konto, så att nu har jag koll på dem som följer mig. Mm. Så nu känner jag mig trygg. Det här var ju när jag hade öppet konto.
Mm. Men vänta, var det här i samband med podden? Mm. Men gud, det vet inte ens
jag
om.
Nej, jag hade inte hört.
Nej, men det, alltså, det kanske, vad kan det vara? 1,5 år sedan kanske.
Men gud.
Då var det något, men det är något nattcase som bara, så du vet, jag har suttit och pratat om någonting. Och det kan ju vara något, någon som jag har legat med eller inte, jag har ingen aning, men någon som har stört sig på mig. Mm. Och jag har sagt och tyckt någonting. För jag menar, det är ju det vi gör i den här podden. Ja, vi sitter ju och rantar. Och jag menar, vi har inte rätt. Det är bara min åsikt. Mm, ja, men du har ju ibland rätt. Ja.
Oftast,
men... Nej, men då är det någon som har stört sig på det och blev arg på mig sådär, och gick till angrepp på sociala medier, och det tyckte jag var...
Var du rädd någon gång?
Men lite. Mm. Alltså, jag tittar mig pyttelite så här i nyckelhålet innan jag går ut och så här.
Upphetsad också där.
Lite upphetsad, lite kåträdd att det nu kanske.
Du var rädd. Nu var kåt.
Du kanske händer. Du kanske händer. Nej, men lite grann så här, för jag är ganska transparent för att vart jag bor och såna där saker, så att jag blev lite så här, men gud, kommer han och, eller han, det kan ju vara en hon också, kommer hon stå med ett järnrör och slå ner mig? Det vet man inte.
Mm. Statistiskt sett.
Men du anmälde det?
Nej.
Jag kan säga att jag anmälde det en gång. Och det, alltså, här är ju svenska polisen erbarmligt dålig. För att jag hade både screenshots på liksom, postade, alltså det var ju direkta hot på Facebook. Vad sa du?
I samband med bögministeriet, förlåt.
Nej, det var nej, det här, jag kommer inte ihåg, det var någonting, men det var liksom att, men din bögjävel, jag ska komma och döda dig, typ så. Ett par kommentarer, sådana kommentarer från ett namngivet, men med Facebook, man är inte så anonym där. Så jag hade både screenshots och så, och gjorde en polisanmälan, och då kom det tillbaka att han hade sagt att det var någon som hade, Anna som hade använt hans konto, så det går inte att styrka brott, och utredningen läggs ner. Så att, du vet, det är, så här, det är fortfarande lite laglöst land, polisen ligger väldigt efter i liksom, sina metoder att kunna undersöka eller att vilja undersöka det. Så att det tycker jag är ett problem. Jag var ju aldrig rädd, men jag tycker det är problem. Jag gjorde ju mer så här, jag anmälde det för att det var en principgrej. Men jag kan fatta att folk som på riktigt blir rädda känner sig ännu mer rädda när polisen bara, nej, vi kan inte styrka brott. Inte ens när det är en namngiven person. Så, Robin, dina höjd och lågpunkt.
Lågpunkt? Nej, men... Jag hatar ju när folk säger något och blockar den. Alla de gångerna är något. Alltså, det kan vara så här, typ, det är inte så att det händer jätteofta, men så här, att folk är i, man har uttryckt sig så här, i många som kommenterar och sånt, så här, det har hänt några gånger så här, man är i en diskussion och sen så kommer man inte överens och den personen lägger en sista kommentar och sen blockar dem. Man bara, att bli fast i limbo, i kommentarsfältslimbo, och man bara, jag har ingen möjlighet nu i världen att säga det här som ligger på min tunga och hela världen, och är det någonting som typ samtiden har liksom sagt att alla ska få göra, jo, men det är att vi ska uttrycka våra åsikter hela tiden, om jag inte får göra det, det är så bara, jag inte får lov att göra det, det är så provocerande, så det är låg, nu rapar jag lite, förlåt. Det är låg vattenmärket. Högt är Nej, men jag måste säga, det är de små grejerna. Jag kan tycka att det finns någonting. Jag kan tycka att om man är tydlig med vad man står för och vad man känner och vad man tycker är viktigt, och man är en kärleksfull person på sociala medier och visar omtanke om andra, då får man tillbaka det i de mest fantastiska små sätten. Som om man så här, som för 2 dagar sedan, jag var så jävla trött. Jag hade jobbat så himla himla hårt med jävla coronakrishantering och allt vad det var. Och så var jag så bara, jag är så trött, och jag typ drack vodka på min Instagram. Och inte att jag bara, jag vill dö, utan var bara så här, jag har haft en dag.
Liksom, men du kände ju inte livet i dig.
Nej, jag kände inte livet i mig. Och jag bara, jag har haft en dag, den var tung. Och sen drack jag vodka, och nu vill jag gå och lägga mig. Och sen så vaknade jag på dagen efter och var så här, hur mår du, här? Kan jag göra något? Du, jag kan, är det okej? Och alla så här, av liksom 40 främlingar som så här, och kommer med lite råd och som bryr sig. Man bara, ja.
Det är fint.
Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Mm. Och på den sån här lilla grejen, för de har lärt känna hur jag min energi vanligtvis är. Mm. Och här var så här, jag är så där. Mm. Och alla bara, han är så där. Det måste vi fånga upp.
Mm.
Väldigt fint.
Mm. Mm. Jag måste säga att för mig så har det ju varit, alltså höjdpunkten var ju faktiskt det här om dagen, för att på riktigt att ändra någons inställning om en så lite till döden är, alltså det är en sån förflyttning, för det är en sån stor grej, så att det måste jag säga, det är, även om det är färskt, så är det fortfarande liksom en, kommer vara en av mina topp 5 väldigt långt framöver. Och det sämsta är nog när jag faktiskt insåg. Alltså, jag kommer ihåg att jag lyssnar på en intervju med Oprah intervjuar en forskare, och sen så helt plötsligt så bara slår det mig i en intervju, bara, herregud, varje gång, alltså du vet, jag fick syn på en kognitiv dissonans i mig, att varje gång jag har varit ute och liksom debatterat, så har jag aldrig gjort det för att på riktigt ändra någons åsikt. Jag har gjort det för att och också så här, jag vet att jag har haft rent liksom fakta på min sida, men jag har inte gjort det för att jag har gjort det för att trycka ner folk och inte för att ändra deras åsikt. Mm. Och du vet, liksom helt plötsligt att inse det var alltså det finns ett fåtal tillfällen i mitt liv som liksom, men de etsas in i ens minne, för att helt plötsligt så ser jag en sån otroligt ful sida hos mig själv.
Men jag, förlåt, men här är ju ett traum. Det här är ju en sån stor upplevelse hos dig. Jag kan ju notera nu som din bästa vän att det finns ett trauma i dig kring det här. För nu är det så här, när man säger någonting till dig så du bara, jag hör, jag förstår. Jag liksom, alltså så här, du är verkligen så här, ja, kanske är det så. Som förut var du en ormjuk jävel. Ja, ja, ja! Det här är sanningen, här är faktan, här är en jävla länk. Medan nu snarare är det, så finns det liksom en öppenhet. Men jag undrar om det kan också vara för stort. Allting kan inte vara öppet.
Nej, nej. Jag har väldigt tydliga. Jag har lyckats, tror jag, hitta balansen med mina gränser. Men däremot just det här med att prata, och framförallt med främlingar, att göra det inte utifrån att nu ska jag visa dig, berätta för dig hur det egentligen är, utan att snarare liksom, för det är också så. Jag tror att för mig så var också insikten att, men vänta, jag får jättemycket bekräftelse för det, men jag får bekräftelse från de som jag förstår. Det är liksom, det är en tom ekokammare. Jag står och pratar inför en ekokammare, och jag vet att jag kommer få applåder där. Och det är så jävla ointressant. Det är så dåligt spenderad tid. Så att gå in istället och faktiskt ärligt försöka bemöta någon, och aldrig liksom ta till den här hetsen. För det är ju också att jag mår så mycket. För att jag upptäckte att det fanns ju alltid debatter när jag ändå visste att jag hade haft rätt, men jag mådde lite dåligt efter. Och du vet, jag reflekterade aldrig över den känslan. Det var just då som den känslan slog mig, att varje gång det där hade hänt, varje gång jag mådde lite dåligt, det var ju för att jag egentligen någonstans fattade att det här var inte liksom ett rätt angreppssätt för någonting. Jag hade bara slösat på tid och fått applåder för någonting som liksom.
Men jag måste, kan vi ta en ringare så ska jag ha en fråga?
Absolut.
Kan man debattera, kan man vara en empatisk person och fortfarande vara i debatt?
Nej, men jag tror det. Jag tror att det beror på. Jag vet att man kan, för att det är ju det som jag försöker vara. Men jag tror att man där också måste vara mycket medveten om, här drar jag gränsen och här backar jag ur debatten. För att tidigare så fanns det ju också ett element som jag också ser väldigt tydligt med det, att när man börjar förlora debatten så vill man ha sista ordet.
Men jag måste bara säga, för det här är det jag inte. jag har flera kompisar som jobbar som, alltså, vi känner mycket folk med i, men allt från debattörer och, mm. och vill vara i någon form av hetluft och även går igång på det så där. Men jag blir också så här, men det driv, ofta när man debatterar någonting då drivs man ju av att man man tycker att man har man tycker med sig ha en tydlig ståndpunkt och man är redo att slåss för den och berätta om den för annat. Jag förstår att du har den andra ståndpunkten för du står på ett annan sida i rummet och tittar på situationen. Jag kan aldrig, det är väldigt sällan jag är så här. Alltså, det händer ibland, men det är väldigt sällan, till exempel runt politik och så. Mm. För jag tycker det är, gud, beroende på vad man har befunnit sig i livet, vad man är och står och tittar på saker och ting. Jag har så svårt att stå och liksom skrika ut politiska... jag kan tycka att det finns liksom så här, ja, men det finns mänskliga aspekter på debatter, men liksom när det kommer till politik, nej. Jag kan inte det. Så att jag bara...
Nej, men jag tror att man kan vara det. För mig så har alltid den person som har alltid haft den här balansen, Isabel Hadley-Kamptz, hon är ju hon skriver krönikor. Alltså hon är så fantastisk på att alltid vara intellektuellt hederlig. Och så att, för mig så handlar det om att framförallt i politiska debatter, när du börjar ändra dig för att det är din sida, alltså du, det är som en sport. Nu håller mitt lag på det här och då börjar man ändra sig. Hon är en av de få personer som jag har sån respekt för att hon står fast. Hon vet vad hennes värderingar är och kommer alltid att klandra folk oavsett vilken sida de är på. Hon kommer, alltså, oavsett om du är tillhör vänster eller höger eller mitten, så kommer hon, om du säger någonting som hon inte håller med i, så kommer hon att argumentera. Men hon kommer liksom, hon låter inte det slippa undan bara för att nej, men vi är på samma sida, nu ska vi vara lite försiktiga här, vi ska inte bråka med dem på samma sida.
Visst är det roligt att ingen av oss bryr oss minst om smutsiga snoppar?
Nej, men jag tänker hygien, alltså, den diskussionen som det tänker som vi också hade, men så här, hygien, är det ett problem idag? Alltså om vi börjar där.
Jag har bara en enda spaning kring det där. Och det är väl att typ, sen 2014 så tycker jag att det finns ett fetischerande som har kommit upp i. Jag tror det handlar att vi nu är mer bekväma att lyfta att våra fetischer och våra sexuella preferenser kan vara identitetsbärare. Jag är läkare, humanist, traveler och fistfucker. Mm. Alltså så, man bara, det kan stå på någons insta, alltså på den typen, så man kan även identifiera sig med så här, sexualitet och sånt. Så att det finns även tydligare fetischer som kanske kommer till exempel så här, lukta eller, man hör mer historier, så bara, alla ska lukta någonting i armhålan och det är så här funky typ skrev och lukta på jocks och sånt. Det är liksom uppe. Vi vet folk som tycker om det nu. Det visste man inte riktigt 2014.
Eller jo, det visste vi väl. Men verkligen mic drop. Boom. Verkligen. Nej, men jag menar så här. Det var en osäkerhet då också. Vad är vi tillåtna till att tycka? Är det okej att tycka att vanilj är bra? Eller behöver vi tycka något annat? Vi håller på att vackla mycket mer mellan de olika sakerna. Men nu är vi mer självsäkra. Bara så här. Men jag gillar att det luktar lite jävla kön. Och det är okej. Men jag menar så här, det är ju skillnad på att det luktar kön på att vara en otvättad snopp. Det är helt olika saker. För jag menar så här, man vill ju inte, eller jag personligen vill inte ha sex med någon som är ohygienisk, där det luktar gammalt och surt. Nej, alltså det handlar om hela kroppen.
Förlåt.
Utan du är så dålig på att vara ledande.
Det är en ny ovana hos dig.
Vet jag inte.
Det är när du inte leder, när du har mycket eller hörlurar.
Jag slappnar av emellan.
Nej, men och det tycker jag är jättestor skillnad. För jag menar så här, att ha en dålig kroppshygien, blä. Men att lukta kropp eller att gilla armhålesvett eller pungsvett eller något sånt, fine. Det är en annan grej. För jag menar, det är ju som att köpa doftljus. Det är ju, ja, men lite så är det ju så här.
Doftljus,
men jag
vill ha patrulli, armhåla.
Eller jag vill ha armhåla pung. Alltså, Det är ju en doft.
Okej, okay, det är någonting som vi faktiskt måste undersöka sen. Finns det doftljus som luktar armhåla och alltså kroppsdofter? För jag tänker att ni vet att var det McDonald's som kom med världens löjligaste PR-grej, att de hade ett doftljus som luktade Big Mac.
Ja, men gud.
Alltså förlåt, men vem, alltså den idén är ju helt absurd. Vem vill att det ska lukta
många.
Big
många.
Nej, jo. Säg inte det Anton, för nu tappar jag. Alltså jag
nej,
hade tilltro
till mig. Nej.
Det kan ju inte vara många som
det är
vill.
Inte många som vill att det ska lukta det. Det är många som köper kan. Det. Men det är för att det är en rolig grej.
Alla som går på den jävla butiken men, och handlar hamburgare tycker väl om den här
nej,
doften?
Nej, det gör de inte. Vet du, nu måste jag bara säga. Det finns en väldigt konkret fråga i vår text här. Och det står så här. Vad gör man om man hamnar i säng med någon som inte tvättat sig?
Alltså jämfört med för 6 år sedan. Jag hade nog varit lite mer ängslig idag. Så skulle jag verkligen vara så här. Alltså vet du vad? Nej, det här går inte.
Just det, då hade du så här, hur ska jag hantera den situationen? Ja, nu bara, bye girl.
Ja, precis så. Det finns liksom inte.
Man kan väl bara säga lite snyggt och säga, ska vi inte
duscha? Ja,
nej gud, aldrig i livet. Duscha med någon. Vad ska man göra? Det är mest awkward. Förlåt, kanske med sin pojkvän. Sen bara, men tänk en random hookup. Står där och duschar.
Och
man
tvåla.
Bara, någon jävla tvål. Och sen så bara, aha, ska du ta ryggen nej, på mig? Alltså vad är det för någon situation?
Är inte det
aldrig, nej, skicka nej, hem jävla. Ja, kan inte duscha innan han kommer hem.
Och för mig så är det också, alltså, förlåt, men det är som så här, jag skulle kunna duscha med Mike, med min sambo. För
skulle
det är
liksom, kunna.
Nej, men, skulle, nej, men det finns någonting intimt i det. Jag skulle aldrig ställa mig och duscha med en random hookup.
Jag skulle knappt säga förlåt, men också det, förlåt, det är bara en varför ska vi duscha med varandra? Det är en helt absurd grej.
För att bli ren och
ja,
dofta,
men det är
och
enda anledningen. Jo, men det är en sak, men den här romantiska bilden nej. Av den gemensamma duschen, nej, den är absurd och vi måste sluta duscha.
Jag menar inte att det är romantiskt.
Nej, men bara,
menar,
det är två år man får inte höra.
Du menar med att det är diplomatiskt sätt att försöka.
Exakt, man bara säger, nu är det dags att ta en
jo,
dusch.
Men också, det finns ju någon Hollywood mat i oss med narrativ som försöker leva upp till typ den romantiska duschen tema. Man bara, ja, men även vatten är ifrån taket ner i våra ansikten. Det är jättesvårt att hångla. Det är som det här, det är som knullet på stranden. Förlåt, men det är så att sandblastra fittan. Ja. Det är inte så jätteskönt.
Men det är ju inte
det. Nej, men
det
måste jag faktiskt säga, sex i duschen det är inget bra.
Vatten är inget bra glid.
Vatten, nej. Och, nej, men överhuvudtaget det gör också
något med känsligheten.
Nej, men det är inte bara friktionen, utan det är också någonting med så här, men du vet så här, att kyssa någon, att bli kysst på nacken och när man liksom vatten
ja.
I det, nej.
Men det, ja.
Det finns inte. Så den, men däremot just när det gäller vi kanske, jag vet inte hur mycket vi har att säga om det sista ämnet som vi pratade om, det här med färger, för då kom vi lite på manlighetsideal, men däremot så pratade jag ju då 2014 om att jag hade spelat ett tv-spel och just om skillnaderna i kultur, alltså hur man uttrycker manlighet, och då 2014 så hade jag spelat ett japanskt tv-spel, och man kan ju verkligen se att tv-spelsvärlden är en ganska intressant kulturbärare utifrån att den började, Japan var ju väldigt dominerande i början och idag, den har ju fortsatt och de har liksom fortsatt utvecklas på liksom sitt eget spår, och sen så har västvärlden börjat utveckla spel, så att det läggs ju ner enorma summor, alltså de största spelen kostar ju mycket mer än de största filmerna att skapa, och det är väldigt stora artister som får, som gör musik, så du vet, det är produktioner som är i paritet med film. Och då hade jag spelat ett spel då som var japanskt, och de har också, då har de röster på japanska och på amerikanska eller engelska. Och då var det då ett japanskt spel som hade en gay-karaktär, och i det japanska spelet så hade det var ju så tydligt i den här kulturbären att då var den japanska jock-karaktären som var straight hade den fjolligare rösten, medan den som var bög på japanska hade en ganska butch röst. Och sen då på engelska så hade de såklart svängt, för då skulle man uttrycka det här kulturellt, den här är manlig, och då var det ju helt tvärtom, man hade just svängt det. På rösterna. Och då om man tittar på det spel som spelade, har fortfarande ett japanskt spel 6 år senare, det här nu kanske skiljer kanske 8 år mellan de här spelen, och då har det ju liksom, man kan ju se att den japanska kulturen har någonstans närmat sig våran på vissa sätt.
Eller har vi närmat den det?
Nej, jag tror, jag skulle säga att de har närmat sig lite våran, för att nu är de karaktärerna lite mer butch, även på japanska så att säga, men däremot så är det fortfarande så att det är lite schizofrent att spela det, därför att det är, jag har aldrig spelat ett så gay-spel samtidigt som det är så äckligt straight så att jag ibland bara, du vet, så kräks lite i munnen på mig själv.
Men jag måste få kommentera, för jag var, det här är ju typ perioden där jag var ganska, alltså jag var i Japan ganska många gånger just där, och det var en sån där ögonöppnare, för man, jag har inte varit, för jag har inte varit rest mycket i Asien överhuvudtaget innan dess, så att, och just Japan är ju en konstig hybrid mellan liksom det finns ju västerländska influenser, men de är ju som ett sparkle på en ganska stark redan existerande kultur. Och jag fattade ju inte, jag trodde ju att alla var bögar. Alla var bögar, men alla som såg ut som bögar, det var ju de som var straighta.
Ja.
Och bögarna hade däremot, eftersom man som alla bögar, vi bara, okej, det finns internet, var finns bögar, okej, de är utanför Japan, och sen så blir de ju påverkade av någon form av maskulinitetsnorm.
Ja.
Så alla bögar såg ut som stora björnar och hade skägg och allting. Medan då alla straighta japanska män bara, det var nopprade ögonbryn, det var liksom spray, det var doft. Så jag, alltså jag var ju helt...
Ja, men exakt så. Ja. Och då i det här spelet, så ni kan se det på Instagram, jag har tagit några bilder, så är det så att det är fyra killar som är ute då på äventyr. Bara det låter ju
som fyra killar på äventyr.
Det finns huvudkaraktären då ska träffa sin förlovade, det är hon som är tjej då. Och det är så här, hela deras jargong är också så här, alla är intresserade av tjejer, och men när man tittar på
bilden, diamanten,
när man tittar på bilderna som tas, då är en av killarna, han gillar att ta bilder, så blir det ett fotoalbum. Alltså förlåt, men det är verkligen så här, the gay couple, the butch top och the power bottom.
Men du visar den här bilden också, för det finns också något intressant. Jag tänker att vi är så sönderbögade i våra hjärnor och ögon, att vi kan inte se två, alltså på riktigt, jag är så frånkopplad straight kultur att när vi tittade på Love is Blind nu, så jag vände mig till mina kollegor och bara, är ni så här? Jag frågade Pia, min kollega, bara, är ni så?
Mm.
Är det här en grej? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte hur ni är. Ni är ju uppenbarligen fullkomligt tokiga. Och dumma huvud. Alltså, jag tänkte, God.
Varför
att
gör
det här...
ni så här?
Nej, men bara, ni är ju...
Varför ställer ni inte bara...
Varför har ingen pratat om det här?
Ställer
på varför
knä?
Har ingen gett er hjälp? Bara och den vård ni behöver, det här är ju problematiskt. För att jag är så frånkopplad för kultur.
Ja, men det kan jag köpa. Men samtidigt så, jag tycker det är intressant hur man kodar manlighet. Alltså, det vill säga att i olika kulturer att det finns en kodning som gör att man måste inte bara översätta hur alltså i yttre attribut som hår och kläder och så, utan också röster. Alltså det finns en sån extrem kodning, så att för mig så blir det snarare ett bevis på att det är en sån stor konstruktion. Allting är en sån stor konstruktion.
Men det är roligt också, för vi får ju mer tillåtelse. Alltså det finns ju, alltså det finns, såklart så är vi mer, på vissa sätt mer, ännu mer utkristalliserade i de här olika grupperna, mask, fem, bla bla bla. Men det uppkommer ju de här the fem topp och alla sådana här grejer som på något sätt utmanar normen och som gör sig hörd nu i och med att vi faktiskt har en mycket mer digital närvaro.
Ja.
Så kan man säga så här, jag är allt det här och jag har en röst och jag syns och hörs och väsnas, som gör att man utmanar det.
Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag älskar hela den här gay culture. Det finns, oavsett vilket socialt medier du har, så kan du söka på hashtag gay culture. Och så börjar det liksom någonstans utkristallisera att folk börjar synliggöra de här normerna eller det beteende som vi i gaykulturen har fått. Men som också kanske skiljer sig lite kulturellt. För att jag vet inte hur mycket så här, i USA så är iced coffee är ju väldigt mycket så här, gay culture.
Så äckligt.
Och här i Sverige så har jag liksom inte, jag tror inte riktigt på samma sätt.
Nej, för vi har kallt här. Varför ska vi ha det? Varför ska vi stoppa isbitar? Jag gör det i frysen.
Kan man få kallt kaffe när det är minus 20 grader, tack.
Får jag be er kära lyssnare om en liten hjälp? Kan ni snälla gå in på iTunes eller en annan av era poddlyssnare och rata oss? Lägg en liten review, skriv vad ni tycker. Det hjälper oss att komma upp i flöden, att fler folk hittar till vår podcast. Och ännu bättre, skriv gärna om ni tycker om vår podcast, dela med dig till en vän, skriv någonting på era sociala medier, Ja, det betyder jättemycket.
Och skriv in och, eller någonting, för jag vet inte vad det är, om det är folk har slutat lyssna, men vi har inte fått ett enda lyssnarbrev den här
säsongen. Men det är ju retrospektivt.
Men det är retro. Ja, det är, ja, men man kan ringa in. Det är jättesvårt att komma med och säga, jag skulle vilja ta upp det här ämnet, och sen har vi inga ämnen.
Okej, fine. Skriv att vi ska ta upp något ämne, så ägnar vi in.
Men vi kan väl tipsa om att vi har ju, vi märkte mig på,
ja, precis, att vi har en live sändning på Facebook.
Vad heter den?
Karantän live med ministeriet. På vardagar, vi har kört nu 2 dagar i sträck, 17:30, så sitter vi och pladdrar på ungefär som vi gör här i Bögministeriet, men helt fritt, och då vill vi också ha in era ämnen och åsikter, så att, titta gärna in på det.
Instagram är det då?
Ni kan titta på Instagram, så Instagram Bögministeriet, Facebook Bögministeriet. Hör ni det här nu då när det släpps på fredag, så titta in 17:30 på fredag på Facebook, så kan ni se vår karantän live.
Våra snygga nunor.
Exakt. Och Micke, vad heter du på sociala medier? Nej, just det.
Laughing Duck Kasanovic. Och Anton, du är Anton Renström.
Anton Renström
på Instagram, och Robin Olsson Robin. Hörni, kära lyssnare, tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen alldeles strax, om 2 veckor typ.
Hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.